I den här andra delen av Annette Kindahls guidning från utställningen på Norrköpings stadsmuseum om Moa Martinsson får vi ta del av det tuffa liv som arbetare vid den här tiden levde, om stadslivets förhållningsregler, om moster Charlotte och hennes bröllopsfest.
Här i utställningen då så har vi ett fantastiskt porträtt som vi har fått låna på stadsarkivet här i Norrköping, som är en gruppbild på alla de unga flickor som jobbade på Brycks ylleväverier. Och där på bilden mitt i den stora gruppen med en 40 unga flickor som jobbade som spinnerskor och väverskor och svorflickor och allt vad det hette, där sitter Kristina och hon har jobbat. Hon har ju jobbat några år där på Brycks ylleväverier, och när man tittar på den här bilden så slås man av hur gammal och sliten Kristina ser ut. Och när jag har grupper här så brukar jag fråga, hur gammal tror ni att hon är? Och de flesta säger, ja, hon ser ut som 50-60 år, och i själva verket är hon bara 24. Och då ser man hur slitigt det var naturligtvis, vilket slit hon hade i sitt liv, och alla de andra flickorna runt omkring vet vi inte så mycket om. Vi vet inte hur gamla de är, så vi förstår att det är svårt att bedöma ålder. Att människor ofta såg mycket äldre ut än vad de var.
Får jag hoppa in? Mm. Hur gamla var de när de började jobba?
Ja, det varierar ju naturligtvis. Men som piga så kunde du flytta hemifrån 8-9 års åldern i den här tiden. Och i textilfabrikerna, om vi går fram till 1890-talet, så fanns det ju fortfarande ganska mycket barnarbete. 11-12 var ju inte alls ovanligt att man började som. Samtidigt får vi tänka att det här med barnarbete är ju... Alltså man räknades ju som vuxen när man hade konfirmerat sig vid den här tiden. Då var man ju kanske bara 13-14, skulle vi inte säga vuxna personer. Så tittar man hur många som var då upp till, om vi säger idag är man ju barn när man är 18-19, då var det ju väldigt många som jobbade, som var så kallade barnarbetare. Men absolut, på 1890-talet fanns det säkert också en hel del 11-12-åringar där, som jobbade framförallt som spolflickor. Enklare jobb, man sprang under maskinerna för man var liten och kunde byta spolar när man vävde. Här i utställningen finns ett ståtligt bröllopsporträtt. Det är moster Charlotte, en annan syster till Kristina, som står på det här bröllopsporträttet med sin brudgum. Moster Charlotte, hon är en av huvudpersonerna i den andra romanen som Moa skrev om sin uppväxt här i Norrköping, som heter just Kyrkbröllop. Moster Charlotte, hon beskrivs i den här romanen som en väldigt speciell kvinna. Hon hade jobbat som dräng när hon var ung, vilket naturligtvis var ganska ovanligt. Och när hon närmar sig 40 års ålder, då vill hon ställa till med bröllop. Det ansågs nog ganska sent för den här tiden att gifta sig när man var kring 40. Och hon vill inte alls göra som Kristina. Gå till pastorsexpeditionen en fredag eftermiddag och gifta sig ganska enkelt. Hon vill ställa till kyrkbröllop i den stora pampiga kyrkan Matteus kyrka här i Norrköping. Och det här gillar inte Kristina och styrpappan och alla de andra syskonen och släktingarna. För det här med vilka som gifte sig i kyrkan, det hade, när industrialismen sätter igång och väldigt många människor flyttar in till stan, så var det många som gjorde som Kristina, för de hade ju på något sätt tappat sina rötter och tappat kontakter med familj och släkt där på landsbygden. Så det var, man gjorde, hade ett ganska enkelt bröllop på pastorsexpeditionen. Bodde man kvar på landet så gifte sig naturligtvis alla fortfarande i kyrkan. Men i stan hade det blivit som en uppdelning. Arbetarklassen hade enkelt bröllop, medan de här lite rikare och finare, de hade naturligtvis stora pampiga kyrkbröllop. Så när moster Charlotte då, som jobbade i köket på ett hotell här i stan vid den här tiden, får för sig att hon ska ha ett stort kyrkbröllop, ja, då är det ju att tro att man är lite finare än vad andra människor är. Jag tror att jantelagen man arbetarklassen på 1890-talet i Norrköping, den var sträng. Det gällde att inte sticka ut och tro att man var något, och det är precis det moster Charlotte gör. Det är därför alla är emot det här bröllopet. Men så beskrivs det ändå hur moster Charlotte lyckas övertyga Kristina om att Moa ska få vara tärna på det här bröllopet. Och hon får komma hem till det blivande brudparet redan kvällen innan, för de bodde ihop. Det var faktiskt okej bland arbetarklassen här i stan. Det kallades för Stockholms äktenskap. Så länge det inte blev några barn, det var ju inget vidare. Men utan barn så var det liksom tillåtet att vara sambos. Och det här är på sommaren de ska gifta sig, och det beskrivs fint hur de går ut på kvällen för att plocka blommor till brudbuketten, och då går de mot Borgs, står det, och det är ju det som är stadstill här i stan som heter Klockartorpet idag. Det är ju helt bebyggt idag, men på den tiden var det bara stora ängar. Och sen så beskrivs det så fint i boken hur Moa sover kvar då hemma hos moster Charlotte och brudgummen, och hur Moa vaknar av att moster Charlotte stiger upp för att klä sig till brud. Den blivande brudgummen, han bara vänder sig om där ute i soffan i köket och snarkar vidare. Men Moa, hon drar upp lakanet och ligger liksom och tjuvkikar nästan på moster Charlotte när hon går ut på gården och pumpar upp vatten och tar in vattnet. Och så klär hon av sig och så ska hon tvätta sin kropp. Och Moa skriver att hon var ju så vacker, hon var ju så stark och muskulös. Hon hade ju liksom kroppsarbetat hela sitt liv. Och så var hon alldeles marmorvit. Den här tiden var det naturligtvis inte fint att vara solbränd. Så hon är liksom kritvit och muskulös och vacker. Och så löser hon upp sitt hår för att kamma ut det. Och man klippte inte sitt hår som kvinna. Så håret räckte långt ner vid knävecken. Väldigt tidigt. Och sen så skriver Moa att moster Charlotte hade en liten svaghet. Och det var att hennes sparpengar, de gick till vackra underkläder. Så då går hon fram till chiffonjen och drar ut byrån och börjar bläddra bland alla särkar och linnen och mamelucker och korsetter och allt vad det hon har sparat. Och så ska hon välja det allra finaste. Och sen tar hon fram brudklänningen. Men det är inte en vit brudklänning, ser vi här på bilden i utställningen. Det är en svart, enkel ylleklänning. För även där så var det ju skillnad om man, vilken klass man tillhörde i samhället och om man bodde på landet eller i stan. De flesta gifte sig fortfarande vid den här tiden i en enkel svart ylleklänning. Och tanken var ju till och med att den här skulle man begrava sig en gång i framtiden. Men lång vit slöja ser vi på den fina bröllopsbilden här. Och myrten krona och det här långa håret har de flätat och satt i en stor krona på huvudet. Och den här brudgummen, han vaknar så småningom och tar på sig sin stiliga frack som han har hyrt. Och sen har de ordnat med häst och vagn och en kusk med guldknappar som ska hämta dem och köra under kyrkan. Och de bodde bara två kvarter ifrån kyrkan, så de var tvungna att ta en liten extra sväng på Kungsgatan, som ju var en pulsåder med mycket trafik i den här tiden också. Idag är det mycket biltrafik, men på den här tiden var det folk som spatserade längs Kungsgatan och visade upp sig. För på den här tiden så giftades man sig på söndagar efter högmässan, inte på man skulle gjort idag på en lördag. Så folk var lediga, det var fullt med folk den här vackra sommardagen som vandrade på Kungsgatan och får se det här ekipaget och börja peka för den här brudgummen framförallt. Han var väl lite känd eller kanske till och med lite ökänd. Så man säger, titta, det är ju han, token där som kommer. Vad är det här för ekipage? Så när de kommer fram till Matteus kyrka så har de nästan som en liten svans efter sig och man tittar och lite storökt vad det är som pågår här. Så måste Charlotte och brudgummen och Moa stiger av och så kliver de in i kyrkan. Och det här Matteus kyrka är en väldigt stor och pampig kyrka. Det var långt fram till altaret och kyrkan var helt tom. För det var ju ingen av hennes vänner och släktingar som ville vara i kyrkan. De väntade där hemma på bröllopsfesten. De ville liksom inte vara med om det här kyrkbröllopet. Så längst fram vid altaret, där står prästen. Och så är det några gudstjänstbesökare som prästen har bett stanna kvar som bröllopsvittnen. Så annars är det alldeles tomt. Och Moa skriver att både hon som tärna och brudgummen, de kände sig inte riktigt bekväma. De nästan smög längs de här bänkraderna. Men moster Charlotte, skriver Moa, hon gick rak i ryggen, den röda mattan fram till altaret. För hon tyckte minsann att hon hade rätt att ha kyrkbröllop. Och det är en ganska snabb viksel och ändå så hinner det samlas nästan som en folksamling när de kommer ut då, på kyrktrappan vid hästen och vagnen där som står och väntar. Och Moa skriver att det var inte alls liksom någon, det var lite mummel och lite liksom tissel och tassel bakom ryggarna där. Vad är det för ena, vad tror de att de är? Men prästen kommer ut och går fram till brudparet och han märker liksom stämningen där och står och småpratar lite med de nygifta. Och bara det här, hur han liksom på något sätt står där lite tag ändå, skriver Moa, det gör att stämningen i den här folkhopen ändras. För det var ju fortfarande så att prästen var en viktig person. Vad prästen sa och kanske ännu mer vad prästen gjorde, det tittade folk på. Och nu när han liksom stod där och småpratade lite tag så var det som att han sanktionerade det här bröllopet. Och då blir det hipp hipp, leve hurra för brudparet till slut. Sen hoppar de upp i vagnen och så åker de tillbaka till lilla huset då, där moster Charlotte och brudgummen bodde, och där väntar resten av släkt och vänner för bröllopsmiddagen. Och det var Kristina som hade lagat maten och bjöd dem på. Och bröllopsmiddagen bestod av sill och så var det köttbullar, potatis och sås, och så var det vetelängd i kaffet och naturligtvis en och annan sup. Det blev ett riktigt glatt bröllop, som jag tror att brudgummen, han kom i slagsmål och den här hyrafacken gick sönder och det var lite hit och dit. Riktigt kalas.
I nästa avsnitt får vi en inblick i den stora utställningen i Norrköping 1906, Moas tonårstid och flytten till Stockholm.